Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut!
Välkomna till Lägg ut, Expressens mediepodd med mig, Karin Olsson, kulturchef och biträdande chefredaktör.
Och jag heter Magnus Alslind och är redaktionschef.
Man brukar ju snacka om måndag hela veckan, allt blir sådär trist och förutsägbart. Men den här måndagen var ju faktiskt allt annat än det.
Ja, vi är mediernas festsäsong nu.
Ja, jag var inbjuden på DNs urtrevliga kulturfest på Mosebacke där det var klackarna i taket. Och du var ju samtidigt på Publicistklubben på Kulturhuset som tvärtom slutade i drama och tårar.
Ja, jag hade ju bett dig, Karin, om att kom gärna förbi som stöd, bollplank och vara med och stötta där. Och du sa, jag försöker komma om jag hinner, men det måste vara en trevlig fest för du dök aldrig upp.
Nej, det var en jättetrevlig fest där. Men vi kan väl börja hos DN då, för jag ramlar faktiskt över ett litet skop på festen om Björn Wimans mörka förflutna.
Oj, Björn! Han är ju flitigt återkommande i podden här.
Ja, men nu är en ny dimension av hans person. För att han gick vid ett tillfälle bakom baren och stod där liksom och viftade åt folk att de skulle vara tysta och kolla på när Göran Greider fick laga kransen på scen så att de skulle liksom avbryta lite sina konversationer. Och då skojade vi lite med honom och vi, det är då jag och författaren och kulturskribenten Jens Liljestrand, också känd från dokusåpan Baren. Men då började vi skoja lite med Björn att vi trodde att han skulle blanda drinkar åt oss och inte hischa oss då där han stod bakom baren.
En Moscow Mule, tack Björn.
Ja, men då berättade,
en 4GT.
Då berättade han att han faktiskt var rätt bra på att blanda drinkar, att han hade jobbat som bartender på den här gamla nattklubben Monte Carlo.
Va?
Ja.
Monte Carlo, det var ju ett riktigt gangsterställe, åtminstone vad gäller publiken. Hur gammal är Björn ungefär?
Jag är 50-årsåldern.
Ja, Björn måste ju vara samtida med Peter Rätts. Han jobbade ju också på de här ställena. Monte Carlo låg ju Kungsgatans Sveavägen och Peter Rätts blev ju då rekryterad på Downtown.
Vem är Peter Rätts?
Peter Rätts är ju en av svensk kriminalhistorias mest spännande personer och nyligen en dokumentärserie på SVT. Han var ju polisens hemliga infiltratör i 10 år, rekryterad som när han var bartender på de här krogarna, förmodligen exakt samtidigt som Björn, för att det var så mycket kriminella på Downtown, Monte Carlo, och det fanns ett par till som höll uppe sent, och eftersom bartenderna hela tiden hade kontakt med olika kriminella så ställde civilspanarna och polisens underrättelsetjänst in sig på att vi ska rekrytera bartenders där. Mm. Och då blev det ju Rätts. Vad vi vet i alla fall är Rätts. Rätts är den vi vet om. Rätts avslöjades ju efter 10 år. Och det var Andreas Johansson, Dagens Industriprofil, som har haft det i Weekend och han är chef på det i Debatt nu, tror jag, det i TV. Det var han som avslöjade hela rättsstoryn. I 10 år hade polisen typ olagligt använt honom som infiltratör. Och han fick, det var med att prislistan avslöjades, att om han kunde leda polisen till en AK4 då fick han 20 000 kronor. Så fanns det liksom en prislista för när han satte dit. Men det kan vara riktigt sliding doors-ögonblick här när polisens rekryterare då kom in till de här barerna Downtown och Monte Carlo och så ställde sig in, vem ska vi ha? Och då kanske då Rätts var den som fick ögonkontakt med polisrekryterarna före Björn. Medan Björn då serverade då en GT till någon annan, så var det Rätts som fick kontakt med spanarna. Och
ja, kanske. Jag hade inte koll på det här Monte Carlo. Jag tror att det är den där stora Adidas-butiken som ligger idag på det här hörnet.
Mm. Monte Carlo har ju stor historia. Det var ju vad man trodde ett attentat där. 4 människor dödades i en brandattack. Och det var ju så gangsterkopplat. Ja. Och en som var gäst den natten, sent den natten, det var faktiskt Lena Melin, Aftonbladet-profilen. Och hon har skrivit och berättat om det här, hur hon lyckades fly ut. Senare har man då sagt att det troligen var en brand, en naturlig brand och att det inte var liksom gangster som gav sig på andra gangsters. Jag vet inte om Björn jobbade den natten eller om Rätts jobbade den natten.
Ja, men jag gick in på Flashback. Det fanns en hel tråd om Monte Carlo. Där skrev signaturen Nyfiken instrut så här: detta lär ha varit ett rövarställe av sällan skådad art. En kompis som pluggade på Karolinska på 80-talet berättade att rättsläkarna brukade berätta att väldigt ofta hade våra patienter senast setts i livet på Monte Carlo. Ja, men så det var ju festligt, och man har ju läst mycket om Björn Livans liv genom åren, om skidåkningen och döttrarna och äggmackorna och Enskede och Gubbängen, men jag tror inte vi har läst någonting om Monte Carlo än, så att jag kräver nästan en söndagskrönika om detta nu.
Ett skäl skulle kunna vara att han liksom Peter Rätts fick ett uppdrag.
Ja, tänk om det finns en sån här geostory, hans hemliga liv.
Rättsbok.
Som vi avslöjade hade en hemligt förflutet som agent.
Boken om, boken om Rätts heter Infiltratören. Björn kanske är i mediasvängen.
Ja. Ja, men fullt lika festligt var det ju då inte på Publicistklubben. Och dess, ja, där var ju då Kajsa Ekis Ekman efter all turbulens när hon blev kickad från Dagens ETC. Hon skulle berätta om det. Men det slutade med att hon gick av scenen.
Men vänta, menar du att svenska medier är ofria?
Ja, uppenbarligen.
För att du fick sparken, eller?
Till exempel.
Men vänta, vi har ju ett system med ansvarig utgivare. Den får ju bestämma vad som helst i sin tidning. Det är ju det som är yttrande- och tryckfrihet.
Mm. Alltså, jag vet inte om jag skulle komma hit för att bli förhörd. Liksom.
Jag har jag försöker förstå hur du resonerar.
Okej.
Okay. Hur tror du att det här drabbar dig framgent?
Jag tror vi klipper här. Jag orkar inte alltså. Jag har två barn som jag försörjer själv.
Mm. Det var därför jag ställde den frågan. Ja, Hur tror du att det här drabbar dig?
Ja, det är inte så lätt. Jag får nog byta här, tror jag.
Okej. Okay. Tack för att du kom hit.
Ja, det var ett laddat ögonblick. Och det man känner med Kajsa Ekis Ekman, hon har varit i kritikstorm nu. Och, vilket måste vara extremt tufft. Och hon har förlorat en för henne viktig inkomst. Så att det är, jag tror många, inte minst frilansare som jobbar under ganska tuffa och utsatta villkor, känner med att man bara kan få nog ibland, man pallar inte. Även om inte, jag tycker inte att Robert Aschberg liksom gick på orimligt hårt, men ibland så är man ju bara skör och trött och orkar absolut ingenting mer. Men hur var stämningen på efter det här, gick du liksom att hämta sig, eller hur var stämningen på PK, Magnus?
Ja, men jag satt in till Carina Bergfeldt och vi väntade gå upp på scen i nästa segment då. Och först tänkte jag att valde Kajsa Ekis Ekman göra en retorisk poäng när hon tystnade och gjorde en konstpaus då. Men förstod ju ganska snabbt att hur oerhört märkt hon var av situationen. Jag såg nu i efterhand att Andreas Gustafsson, ETC:s chefredaktör, har poängterat på Twitter idag att vi kommer ersätta Kajsa Ekis Ekman. Hon har fått en uppgörelse som går långt utanför kontraktet. Så att de känner väl själva här att det inte har blivit så bra, gissar jag.
Mm. Publicistklubben har ju då valt att avpublicera den här delen av kvällen, och man har ju också då gjort premiär som podcast faktiskt. Publicistklubbens debatter finns nu med som podd, men just det här då med Kajsa Ekis Ekman är inte med.
Ja, framförallt valde de ju inte ditt namnförslag, PK-podden.
Nej.
Som var lite snärtigt.
Nej, jag föreslog den diskussionen med PK-podden, men
det var tydligen upptaget, hörde jag.
Och var det upptaget? Jaha, äsch. Äsch då.
Det är väldigt många som har läst om utvecklingen med Kajsa Ekis Ekman på Expressens sajt. Det här är ju ingenting som bara berör någon liten mediaklick i Stockholm.
Nej, det är klart att det är intressant hur Sverige som mest kända intellektuella tar sig fram i den här terrängen med Ukraina, Ryssland, NATO-debatten, vad som står på spel. Det är en jätteviktig samhällsdebatt, så att det är inte konstigt att det finns ett stort intresse. Men PK då, när de beslutade att avpublicera det här, då skrev de på detta sätt: med hänsyn till hennes personliga situation väljer vi att inte publicera det samtalet. Och på ett sätt kan man ju förstå det, och Kajsa Segers Ekman känner att det här blev väldigt liksom intimt och inget som hon hade planerat och inte vill ska spridas och så. Och samtidigt är det här någonting som har utspelats inför ett stort antal journalister. Det har sänds live. Hon är en jättekänd intellektuell författare. Det var liksom en scen som alla kunde ta del av via Facebook. Alltså det är ju nästan lite antipublicistiskt också att ta bort det, tycker jag.
Mm. Publicistklubben som form är ju att ska uppmuntra till att debattörerna ska kunna tala ännu friare där kring arbetsvillkor och ibland lite branschinterna saker, för att man är tillsammans med andra publicister, som namnet antyder. Men jag tycker att man uppmuntras att tala friare och öppnare sinsemellan, det ska ju inte göra att man kan sluta det sammanhanget, utan jag tycker det har varit bra att man har startat en podd, och jag tycker det är bra att man försöker sända ut det här och vara mer transparenta, och då går ju naturligtvis det här beslutet tvärt emot allt det.
Mm. Ja, jag tycker det, men Robert Aschberg tog det beslutet. Men en som blev, vad ska man säga, en USA-forskarnas Kajsa Ekis Ekman i veckan, det var ju Frida Stranne, som skrev en text på Aftonbladets kultursida. Och det var en ganska grumlig text som gick ut på att Biden och Putin är lika goda kålsypare. Sån här klassisk whataboutism. Och det är väl fine, då vet vi var hon står liksom. Men det jag starkt ogillade med den här texten var hennes lite väl konspiratoriska mediekritik. Att vi inte berättar om, citat, vilka krafter som kan vara i rörelse i Ukraina. Och att vi har blivit, citat, megafoner åt de amerikanska hökarna. Att vi är osakliga och borde skriva då nyanser i Putins agerande och inte beskriva det som enbart en aggression. Hon underlåter helt att berätta vad är det hon tycker att vi missar. Hon fick ju väldigt mycket kritik för den här texten. Bland annat skrev DNs ledarskribent Isabel Hadley Kamps så här på Twitter: det går jättelätt att vara emot amerikanska drönarbomber mot bröllop i Afghanistan och ändå se helt klart på den ryska folkmordiska terrorn nu.
Ett par profilerade utrikesreportrar har uppmärksammat texten på ett annat sätt, och Expressens Magda Gad har spritt den på Twitter, och TV4:s Therese Kristiansson skrev på Frida Strands Facebook, såg att tack Frida, utropstecken, behöver sägas, utropstecken. Jag fick även på Publicistklubben ett par frågor om just hur vi granskar Ukraina också i den här konflikten. Och då antyddes det att vi inte granskade alls vad Ukraina gör. Men
då... Du menar att Ukraina åker till Ryssland och våldtar barn och skjuter civila?
Ja, men det var mer på temat hur ser man på att Zelensky är hela världens hjälte just nu? Och då kunde jag ändå konstatera att vi har ju skrivit om det vi har lyckats säkerställa. Exempelvis att plundrare och rånare har bundits fast vid lyktstolpar, och man drog ner byxorna på dem och förnedrat dem. Man har visat upp krigsfångar i propagandasyfte och så vidare. Vi har försökt uppmärksamma det som har gått att uppmärksamma i kring Ukraina också.
Författaren Thomas Engström, han slutade i protest på Aftonbladets kultursida efter Frida Strannes text. Han vill inte förknippas med en kultursida som ett, behåller den internationella parian Ekis Ekman, och två, publicerar ryskvinklade texter av den här sorten som dök upp idag av Frida Stranne. Tänker inte länka till eländet. Och jag hörde faktiskt att Frida Stranne skulle vara i en debatt med Thomas Engström i Studio 1, men att hon valde att hoppa av, så det blev ingenting. Så det var ju tråkigt. Det hade varit spännande att höra mer av vad hon tycker, att vilka bevekelsegrunder som Putin har som vi inte redovisar. Vad det är för någonting. Det hade varit väldigt intressant att veta. Om ni missat Borlängefejden, då kommer vi att uppdatera er nu. Varmt välkommen Fredrik Strage, musikjournalist och DN-krönikör.
Tack så mycket.
Ja, du hade ju turen att lyckas boka tid för att få pass. Men du hade oturen att det var i Borlänge. Och du bokade en natt på House of Blues Hotel i stan. Och vad hände sen, Fredrik?
Jag valde House of Blues Hotel för jag tänkte att om jag nu ska övernatta i Borlänge så vill jag ha en rockupplevelse. Jag vill inte bo på ett tråkigt hotell. Jag vill känna rockhistoriens vingslag. Och det tycker jag att man kan förväntas göra i Borlänge. För det är en stad som har, många band kommer därifrån. De hade Peace and Love-festivalen där. Jay-Z har varit i Borlänge. Jag tror Beyoncé var med i Borlänge.
Per Bjurman för Guds skull.
Mm. Per Bjurman för Guds skull. Claes Yngström i Sky High. Mando Diao, Sugar Plum Fairy. Mitt gamla favoritband Sator. Stunky. Det finns hur många band som helst. Men jag gick igenom alla hotell i Borlänge noga och tittade vilket som verkade bäst. Och valde till slut House of Blues Hotel, som är ett hotell som hör till House of Blues, en rockklubb i Borlänge. Och då tänkte jag i min enfald att det här var en avknoppning till House of Blues-kedjan i USA. Som startades av Dan Aykroyd, en av Blues Brothers. Ni kanske känner till den kedjan, den är stor. Jag tror den startade i Chicago, men den mest kända House of Blues var på Sunset Boulevard i Los Angeles. Den blev lite ökänd när hon, Lana Clarkson, en skådespelerska, jobbade som vittvärdinna där samma kväll som hon träffade Phil Spector, demonproducenten där, följde med honom och han skjuter henne till döds. I alla fall, det finns massa rockhistoria kring House of Blues. Jag tänkte att det här är ju supercoolt att det finns en svensk filial. Men det verkar inte som om de riktigt har klärat det namnet med den amerikanska kedjan, utan det här var något helt annat.
Karin berättade att du skickat en bild av badrummet till henne.
Ja, det gjorde jag. Jag ville inte trycka den i tidningen. House of Blues var ju till att börja med stängt när jag kom fram till Borlänge. Helt stängt. Hela stan var stängd, känns det som. Människorna var avstängda. För Brage hade precis gjort självmål och förlorat med 2-1 mot Jönköping. Det var en väldigt, väldigt låg stämning. Mm. Det var annandag påsk också. Mm. Och det enda som var öppet var House of Blues Hotel, inte House of Blues. Så jag fick mina nycklar i ett litet kuvert när jag klev in i entrén. Och redan där jag tyckte det var lite märkligt att det inte fanns några människor på hotellet alls. Jag har aldrig bott på ett hotell förut helt ensam. Nej. Men jag kollade in mitt rum och det var lite tjabbigt men ändå småskärmigt. Duschen däremot, det ser ut som om en alien hade lämnat efter sig något slags sekret.
Men när du kom hem från Borlänge så skrev du en krönika i Dagens Nyheter och det blev, tycker jag, en fantastisk betraktelse över att vara den enda hotellgästen, som du sa, vad citat sliten skärm egentligen betyder, och om din gammelfaster Ester i Gnarp. Och det var en väldigt rolig krönika, men den här har ju tagit hus i helvete i Borlänge. Är det här någonting som har nått dig, den här turbulensen? Det har ju skrivits i Dala-Demokraten och det har skrivits i Borlänge tidning. Det här har ju blivit liksom en stor debatt i Dalarna.
Ja, två kommunpolitiker har skrivit i DNs kommentarfält och vill bjuda mig till Borlänge så att jag ska få en mer rättvis bild av staden.
De vill även uppdatera din kunskap om Borlänge som musikstad. Vi pratar om fritidschef Patrik Hammar och näringslivschef Per Sjölander. Båda har toppbefattningar i Borlänge kommun.
Ja, och det är väl helt i sin ordning. Men jag tänker att Borlänge borde ha lite mer popkulturellt självförtroende. Och inse att ett hotell av den här typen är ganska unikt. Det finns inte så många sådana. Hade jag bara kunnat öppna mitt fönster så hade jag stortrivts. Det blev istället en lätt ångestladdad stämning eftersom jag inte kunde stå på natten. Utan jag låg och tänkte på att jag var bortskämd som inte uppskattade att bo på hotell.
Mm. Och de här kommunchefernas inbjudan till dig har sin tur väckt debatt i Borlänge tidning, där politiska redaktören Jens Rundberg skrev en krönika där han skällde ut dem och tyckte de var töntiga. Men även hotellchefen, han har inte varit med i någon tidning i alla fall, vad jag vet, men han har skrivit väldigt argt på Facebook. Han heter Benny Astor och är en nyhetsentreprenör i Borlänge. Och han skriver så här om dig, Fredrik. Att en snål människa bokade billigaste rummet i Borlänge, cirka 500 kronor, och förväntar sig pukor och trumpeter för att stockholmaren kommer till byn, tyder bara på en inskränkthet om att man inte vet hur det fungerar. Patetiskt i allt indierufs och urtvättad svart tischa.
Jag älskar mina urtvättade tischor och mitt indieruff. En bra formulering. Men jag valde inte det billigaste hotellet. Jag valde det coolaste hotellet. Mm. Jag gick igenom alla hotell. Hade alltså Blues Hotel tagit 1500 spänn för rummen istället för 700, tror jag betalade, så skulle jag ha betalat det.
Mm. Men den här Benny Asta, han känner sig väldigt kränkt. Han säger att städerskan är jätteledsen och hon säger att rummet var jätterent, att det här var kalkavlagringar i duschen, och tycker att du är en jävla stockholmare som kommer och gnäller här på billiga hotell i Borlänge. Finns det någon sån här stad-land-konflikt här, att man åker ut från Stockholm och sen åker man ut och gör sig lite lustig över landsbygden, eller är det en missuppfattning av din krönika?
Jag uppfattar inte Borlänge som speciellt landsbygdsaktigt. Ja, men det är en liten svensk stad, men att komma till Borlänge tycker jag känns som att komma till Umeå eller någonting. Eller Sundsvall. Ja, men det är en stad med kulturliv och intressanta band och personer. Så nej, hade jag åkt till Gällivare hade det kanske varit en annan sak. Men jag känner ingen kulturkrock när jag kommer till Borlänge. Tvärtom, så fort jag klev av tåget så går jag förbi ett annat hotell. Och där har, känner ni till Turbo Negro, norska punkbandet? Yeah. Deras fanclub Turbjugend har ett eget skyltfönster på hotellet.
Så problemet är egentligen de här kommuncheferna's dåliga självförtroende och den här nöjesentreprenören. De borde ha mer...
Det kanske är lite olyckligt att jag kom dit på annan dag post och att House of Blues faktiskt var stängt medan House of Blues hotell var öppet. Jag vet inte, jag uppfattar inte som en superdryg stockholmare. Det är inte... Eller kanske är jag.
Nej. Det finns ju historiskt många geografiska beefar då. East Coast, West Coast med Tupac och Biggie, och nu har vi Strage och Borlänge. De vill ju att du ska få en uppdaterad bild av Borlänge som musikstad. Det är ju vad kommunpamparna Sjölander och Hammar skriver här. Vad är nästa steg?
Jag inbillar mig att jag kan mer om Borlänges musikcentrum än vad de kan. Jag vet jättemycket om Borlänges musikcentrum. Jag tycker att den är toppen. Så det finns ingen anledning för dem att frukta att... Men där, okej, så här. Jag förstår att de är trötta på att ständigt bli utnämnda till Sveriges tråkigaste och Sveriges fulaste stad.
Ja, men fel där. Jag tror du har varit hårdare mot Borlänge än en del andra. Sveriges tråkigaste stad är nämligen Gävle, enligt Expressen, som utnämnde Gävle redan 2004. Och Ingvar Hedlund, klassisk landsortsreporter för Expressen, som ofta besökte olika städer. Han tog på sig den här uppgiften då att utse Sveriges tråkigaste stad. Och det kunde han göra för att han hade varit i Sveriges alla kommuner då på olika jobb för Expressen, hävdade han. Nej, men Fredrik, erkänn, hade inte du redan när du gick igenom på hotels.com, var det där du hittade House of Blues?
Nej, men när jag klev in i det som skulle föreställa en lobby och såg två halvtrasiga vinylkonvolut fasttejpade på som lampskärmar, då började jag tänka att här finns det kanske en story. När jag kom fram började jag tänka så. För det såg inte alls ut som på bilderna överhuvudtaget. Jag kollade upp. Borlänge har inte utsetts till Sveriges tråkigaste stad, utan till Sveriges fulaste stad.
Ja, precis. Det var här om året. Här. Men den här hotellägaren som var ganska sur först, han har liksom mjuknat nu och blivit lite mer nöjd. Och han skrev så här: denna vecka lyckades vi med bedriften att ha helsidor i DT, DD och DN. En liten sylta och ett tvåstjärnigt hotell.
Man ska underskatta heller tråkighet som källa till inspiration. Om Borlänge inte var ganska tråkigt, då är jag osäker på att om det skulle komma lika många fantastiska band därifrån.
Nej, det är det där klassiska. Så är det.
Inte alls det här fantastiska kulturlivet föder kreativitet, utan total ångest kan vara en väldigt, väldigt bra källa för inspiration.
Mm, verkligen. Vi tänkte att vi också skulle hinna med att prata om en annan av dina uppmärksammade kröniker nyligen. Och det var när du skrev att du inte alls var beredd att dö för Sverige. Möjligen var du beredd att dö för Berlin som du älskar. Och det blev en hel del debatt. Är stämningen just nu lite för uppskruvat? Lite för mycket krigsstämning och uppblåst patriotism? Vad säger du, Fredrik?
Jag uppfattar det så. Och jag blir ganska trött när folk nästan verkar längta efter en väpnad konflikt. Eller när människor pratar om att vi har haft fred för länge och att det finns... Jag till och med läst en del kommentarer i sociala medier om att det finns något slags renande i kriget. Och jag blir så mörkrädd, för det påminner lite om jargongen 1914. Just att... När man anklagar Svenska Freds för att vara en propagandabyrå för Vladimir Putin, då blir jag jätteirriterad. Sen så tror jag inte att jag skulle beskriva mig själv som pacifist heller, utan troligen bara så att jag behöver bli motiverad på rätt sätt. Och under de veckor som har gått sedan jag skrev den här texten, så måste jag säga att jag skulle nog ha lättare att ta värvning nu än då. Jag kanske inte blir så sporrad av att någon viftar med en svensk flagga, men det blir jag av att läsa nyheterna från Ukraina och se vad som händer där.
Mm. Var du beredd på reaktionerna på den här krönikan? Förstod du att det här skulle rätta upp folk?
Ja, i alla fall när jag skrev den andra texten och berättade om min mönstring, om hur jag förstod att försvaret inte riktigt var min grej när det kom en läkare eller någon ansvarig på Karolinen i Karlstad ville att jag skulle dra tillbaka min förhud. Det var tydligen väldigt viktigt att kontrollera. Jag minns att stod där och tänkte, vad är det här? Ska jag verkligen göra lumpen?
Och det slutar med att du gjorde vapenfri tjänst med att hjälpa senildementa med träslöjd.
Jag sökte en tjänst på Riksantikvarieämbetet. Jag skulle varit med på arkeologiska utgrävningar som assistent. Och jag tänkte direkt, wow, Indiana Jones. Det här vill jag göra. Så jag var tvungen att söka vapenfri för att kunna bli Indiana Jones. Och sen när jag väl hade sökt vapenfri, då lades Indiana Jones-tjänsten ner och hamnade på ett hem för senildementa i Norrköping. En säker snickarverkstad utan vassa föremål. Där man, de hade bara halvfabrikat, alltså som man sen fick sandpappra och lacka och olja.
Du skrev inte bara att du var beredd att dö för Berlin, utan du var redo att ta en hel salva från en AK-47 om Putin attackerade där. Och du har ju valt att koppla samman musiken och populärkulturen med samhället mycket under kriget här. Avser du att göra så också framåt mot den svenska valrörelsen?
Jag kommer nog att skriva en hel del om det. Jag har i morgondagens krönika så har jag skrivit om ett nytt parti.
Berätta.
Som heter Nyans. Som är nog det mest onyanserade partiet vi har haft i Sverige, tror jag. Jag är rädd att morgondagens krönika, som till stor del handlar om Koranen, kanske kan det också uppfattas som lite kontroversiell. Jag får se, det var inte meningen att det skulle bli så, men jag råkade bara skriva så. Nu har de faktiskt inte hört av sig om den. Jag mejlade den för en liten stund sedan. Så, jag hoppas det inte blir trubbel nu igen. Den enda DN-krönikan som jag publicerade handlade faktiskt om terrorrådet på Drottninggatan. Han som sprängde sig själv i luften.
Ja, Taimur. Det första terror...
Jag skrev en text om hur han kommer till himlen som är en stor, ganska tråkig resortanläggning och checkar in på sitt rum och inser att hans rum inte är speciellt stort. Och han blir jättebesviken och ringer ner till receptionen och vill prata med Gud. Och de här oskulderna som han utlovat visar sig vara jättejobbiga fjortisbrudar som är över hela rummet. Och han vill liksom slippa ifrån dem, men det går inte. Ja, men det var too soon, tror jag.
Men den blev ställd, den blev aldrig publicerad.
Ja, den publicerades när jag gav ut mina samlade krönikor i en liten bok som jag kallar 242.
Ja, just det.
242 texter.
Men den blev aldrig publicerad i Dagens Nyheter då?
Den publicerades aldrig i DN, utan den finns bara i den här boken. Mm.
Jag och Karin brukar ju hänvisa till din formuleringskonst, och vi har ju skrattat åt en krönika om hovet från i fjol. Men då sa Karin efteråt att vi borde kanske förklara vad hovet var, eller hur, va?
Mm, precis. Det kanske finns någon som inte vet att hovet är en musikgrupp.
Jag blev kontaktad av, eller någon sa till min mamma nere i Linköping att Varför har du skrivit om kungen nu? Varför har han bråkat med hovet? Vad har han skrivit om kungen?
Karin känner vår publik. För att, det var precis det du tänkte efteråt.
Man ska vara försiktig med sånt där. Man vet aldrig hur många som känner till. Men poängen med texten är också att jag inte kände igen dem.
Nej, precis.
Sveriges största popband. Vad var de för helt vanliga tonårsfyllon?
De kommer fram och muckar med dig och skriker bög åt dig och försöker slita över glasögonen, va?
En väldigt otillsenlig referens som Strage då konstaterade i sin text.
Ja, skrika bög åt honom.
Ja, det är det var så konstigt. Jag förstod inte förrän du gick därifrån. Då de.
Och att du var lite nöjd också med att de kände igen dig.
Exakt. Jag trodde till början med att de var 17 år gamla och att de visste vem jag var. var ju, wow, vilken ung publik jag har. Jag är lite som Pepsi Cola, the choice of a new generation. Häftigt. Jag bara high-fivar mig själv mentalt. Men de var inte alls 17. De är 25-26. Jag är så gammal nu att jag inbillar mig att alla personer som är liksom 20-årsåldern är tonåringar.
Vi skulle önska att fler krönikörer ska bli lika underhållande som dig. Vem läser du helst själv? När skrattar du själv eller ler? Eller?
Jag brukar skratta mycket åt André Walden. Han lyckades skriva en text som jag trodde var omöjlig att skriva. Den om hur han har ångest över att anlita städhjälp.
Mm, just det.
För jag minns när Johanna Koljonen gjorde en radiokrönika om det i P3 och blev liksom kors.
Mm, ja, så
hon hade gjort det, tänkte jag kan skriva om det. Vi har städhjälp ibland. Och jag hade en idé att jag skulle skriva om att sen jag blev socialdemokrat så var jag tvungen att anpassa mig. För jag läste att Mats Jonsson sa att om man är socialist så kan man inte ha städhjälp. Och då tänkte jag kan skriva en text om att nu när jag är socialdemokrat, då har jag gått ner, vi har bara städhjälp varannan vecka. Det skulle vara liksom själva punkten att som socialdemokrat kan du inte ha städhjälp varje vecka, men varannan är okej. Men det är så svårt att skriva det. Men André Walden gjorde det galant. Han skrev om hur han drabbas av någon sorts ångest på grund av sina egna privilegier. Så han säger sina barn att städerskan är en god fe. Som dyker upp en gång i veckan och trollar.
Ja, så kan man också se på det.
Jag kan bara tillägga, jag fick ett mejl efter Borlänge-krönikan av en av mina stora krönikerförebilder, Mats Olsson på Expressen, som skrev att han tyckte om den. Och då blev jag jättekul. Jag har Olssons greatest hits här, hans samlade krönikor från 80-90-talet som jag tycker är helt otrolig bok.
Du har inte fått något omdöme från Borlänge-sonen, Aftonbladet-kolumnisten Per Bjurman som numera bor i New York. Och...
Jo, jag fick ett mejl från honom också. Det blev väldigt, väldigt glad. Både Per Bjurman och Per Bjurmans stora förebilder av sig. Det kan jag leva på ett tag. Han stod nog på min sida, skulle jag säga. Och jag tror också att han uppskattar att ett ställe som House of Blues Hotel finns i Borlänge. Mm. För det var problem i landsorten i alla kedjor. Jag gick åt den kvällen och samlade på Pinch. Jättetråkigt. Och annars, det finns ju inga sunkpubbar ute i landet heller, utan det är mest stora, tråkiga, fejkade, autentiska irländska pubbar.
Du kan även använda uttrycket pitchers.
Ja, exakt. Mm. Så det finns ju något autentiskt på House of Blues Hotel som faktiskt förlagen i USA saknade. De fick aldrig den blueskänslan på den klubbkedjan på House of Blues i USA. De hade haft en blueskänsla, men bluesen finns på House of Blues Hotel. Kanske oavsiktligt, men ändå.
Man kanske ska boka en weekend ändå i Borlänge, men vi ska säga tack till dig, Fredrik, som faktiskt inte alls egentligen är någon stockholmare utan Linköpings stolthet.
Ja.
Tack så mycket för att du var med, Lägg ut.
Tack snälla.
Tack.
Roligt.
Hej. Hej.
Hej.
Medierna håller på med någon slags vårstädning, eller om det är beach 2022 man preppar för.
Vadå, medierna P1?
Nej, men medierna generellt. Det har varit en lång rad makeover-ögonblick här på senaste tiden. Aftonbladet lanserar en ny kampanj som heter Aftonbladet Sveriges hjärta.
Ja, men den hörde jag. Det var Robin Aschberg, känd från PK, som spikade den.
Och hjärta som i hi-ärta. Vi hör lite på den.
Vår grundares hjärta slog för att ge makten åt folket. Lars Johan Hierta stod upp för det fria ordet och alla människors lika värde. Idag, nästan 200 år senare, lever Hiertas arv vidare. Aftonbladet tar fortfarande ställning mot orättvisor.
Det är vår frihet och vår rätt.
Vi granskar makten och står för fri och oberoende journalistik.
Ja, och så fortsätter det sen i nästan 2 minuter till.
Aftonbladet har ju älskat de här ordlekarna tidigare, framförallt i sin Sportbladet i papperstidningen. Och det finns ju ett gäng sportbladare kvar i huset där. Mikael Porma och Pontus Karlgren och Magnus Herbertsson. Jag vet inte om ett par av dem jobbar med utveckling nu och marknadsföring, för i så fall så kanske de ligger bakom hjärta.
Jag tror det här är själva konceptet att vara Sveriges hjärta. Är nog bra, alltså att man är muskeln som pumpar runt blodomloppet dygnet runt. Men den här ordleken, jag vet inte om svenska folket riktigt orkar ta in Lars Johan Hierta. Jag vet inte.
Tycker man att det är roligt själv så brukar ju bland andra dras med i och hänga på.
Ja, jag skrattar kanske inte ihjäl mig av detta.
Men jag tycker i alla fall att det är kul att de är glada själva. Och dagarna före du var på DN-partiet så hörde jag att Aftonbladet själva hade en fest där man lanserade det här konceptet, visade filmen på scen. Jag tror att den hela versionen är 18 minuter lång eller någonting.
Mm-hmm.
Och man nöjdes inte bara med de 18 minuterna utan den pågick ända till 03 på natten. Och citat, nästan alla var kvar, citat. Och det gjordes det här tåget på dansgolvet och så vidare. Konga, vi kan avsluta med konga kanske. Du det konga. Då ska man se framför sig då. Lena K leder. Orsen.
Melin.
Ja, Åsa Lindeborg.
Ja.
Var de nya där också? Anna Björklund och rekryteringarna?
Nej.
Srebrenka?
Ja, på personalfesten eller?
Jag är kvar i tåget.
Du är kvar i tåget, ja. Jag vet inte, kolumnister brukar väl inte bjudas in på sånt. Det måste ändå vara en härlig nystart efter pandemin för Aftonbladet det här. Och det är ju proffsigt och snyggt gjort och knyter an till en presshistoria. Så att det är väl fint, absolut.
Men det var Thomas Mattsson som har gjort reklamfilmen, va?
Det var som att hela det här konceptet i reklamfilmen, det var som att det var Expressens förre chefredaktör Thomas Mattsson hade liksom bestämt och liksom skrivit synopsis till alltihop. Det var som att hans hjärna hade fött detta. Men Svenska Dagbladet har ju också fixat till sig lite. Man har skaffat en ny logotyp.
Nej, och gud, här satte man kaffet i vrångstupen när Svenska Dagbladet ramlade ner på hallgolvet och så såg man vad som hade hänt.
Mm, logotypen har fått gemener och det här karaktäristiska blå strecket är borta.
Nu har jag faktiskt inte svenskan hemma, men jag vet inte om jag hade tänkt på det faktiskt, förändringen, om inte jag hade sett lanseringen.
Du tyckte det var så marginell. Ja, alltså jag är lite konservativ alltså. Jag vill helst inte att någon ska ändra någonting med tidningars utseende, kan jag känna ibland. Men just logotyp och sånt, det är så, ja, det är så känsligt tycker jag, vad man gör. Och det såg lite klent ut, kan jag tycka. Men den har ju fått både uppskattning och skäll, den här omgörningen.
Och den gäller ju digitalt också såklart.
Ja, men självklart. Och jag har hört att SVT, de håller också på och piffar.
Mm-hmm.
Ja, de håller på att bygga en...
Bullybompadraken ska ersättas av någon ny symbol.
Nej, Bullybompadraken rör man icke. Utan det här är en ny nyhetsdesk. Alltså, så det är inget som kommer synas externt, men blir en jätteförändring internt. Det är en sån här gammal ateljé.
Nu ska det skrivas ännu fler långa texter här vid sidan av det uppdrag de egentligen har att göra TV.
Ja. Det här vill inte vara så här sippa tidningskritiker här. Nej, men de är i en gammal ateljé, du vet, de bygger studioinredningar och sånt. Så det är väl högt i tak och så där härligt. Där håller de på att bygga en toppmodern nyhetshubb. Och public service-husen, både SR och SVT, det är ganska slätna, icke-fashionabla redaktioner, så att de har inte unnat sig sånt här genom åren, utan det har ju knappt har inte förändrats så mycket sedan 60-talet typ. Så att det här måste ju bli ett superlyft för SVT.
Men
de har hållit på att bygga rätt så länge på den här och det ska invigas i maj, tror jag.
Men jag har inte sett några pressmeddelanden. De brukar ju skriva ganska ofta. Ann Lagercrantz skriver ju krönikor och Fiborg är ute. Och...
Nej, men vet du vad jag hörde på omväga?
Uh-huh.
Att det här är ganska långa omvägar, så jag kanske inte... Ja. Men att det här företaget då, som bygger den här nya redaktionen, de hade velat sätta upp stora skyltar. Här bygger vi Sveriges mest moderna nyhetshubb eller något i den stilen.
Ja, blir...
Så att man skulle se det liksom väldigt tydligt även för folk utanför huset. Men då har jag hört att några chefer hade blivit lite nojiga. Bara nej, gör inte det. För att då kommer väl hela den här... det är alla de här public service-kritikerna på högerkanten. Så nu slösar de med våra skattepengar igen.
De ser Johan Ingarös Twitter-feed framför sig.
Ja, exakt.
KD-spindoktor.
Ja, men jag undrar dem verkligen.
Public service watchdog.
En ny redaktion. Men alla de här sakerna i Sverige, det är väl egentligen futiliteter om man jämför med jätteskrällen att Elon Musk bara tar över hela Twitter. Det är väl ändå den här som är den stora makeovern i medievärlden, får man väl säga.
Jag såg någonstans att journalister var den största verifierade gruppen på hela Twitter. 24% av de som har den här blåa symbolen som då verifierade användare, de är journalister.
Och nu ska han då få ner mängden anonymitet och ta bort trollkonton, säger han. Men han vill också, vad det verkar, bredda klientelet, att han ska ha väldigt högt i tak för vilka som får vara med då och inte.
Ja, han twittrade i natt att han vill att de till vänster och de till höger ska vara lika missnöjda, då skrev han. För att Twitter ska förtjäna allmänhetens förtroende så måste vi vara politiskt neutrala, vilket då i praktiken betyder upsetting the far right and the far left equally.
Mm.
Och då är det ju ändå, då är det ändå så att högerdelen av Twitter har ju fått sin presidentkandidat Donald Trump stoppad från Twitter tidigare, så att de vädrar ju morgonluft. Jag såg att den svenska Twitterprofilen, moderata riksdagsledamoten Lars Bäckman, jag tror han har retweetat alla Elon Musks inlägg senaste 2 dygnen. Det säger ändå det mesta. Men även Hollywoodskådisen James Woods, som är, vad ska man kalla honom, Black Lives Matter-kritiker i USA med väldigt konservativ syn. Han har nu en hashtag vart han då anspelar på att the dark days of Twitter är över. Mm. Och han antyder då att algoritmen redan är ändrad så att han syns mycket mer och att han då fått 50 000 nya följare på ett dygn. Han har ett par miljoner följare. Så, jag gissar att algoritmen inte har förändrats riktigt, men Musk, ett av hans införsäljningsargument nu är att han ska ha en öppen kod då, och att alla ska se hur algoritmen fungerar, vilket ju då också är en antydan till att algoritmen då påstås varit jävig tidigare och gynnat vänsterliberala krafter.
Men ja, Jeff Bezos, han tog över Washington Post och det gick ju bra. En annan superentreprenör som bara kan köpa såna här stora företag, köpa medier. Så att ja, jag är lite nyfiken ändå. Jag tillhör inte dem som bara deppar över detta.
Men Elon Musk själv, han har ju varit en slags edgelord. Det var du som använde det uttrycket när vi hade Hanif Bali på besök här. Vad betyder edgelord?
Men det är att man ligger där längst fram och provocerar precis vid gränsen för att man ska få fler följare. Och man vet exakt vilka knappar man ska trycka på för att reta upp folk och så. Mm.
Och bara senaste dagen så tjockishånade han ju Bill Gates.
Mm.
Och om det är så att Twitter ska bli mer som Elon Musk framöver, om det är det han ser framför sig, då är vi ju in it for a ride, kan jag säga här, inför presidentvalet 2024. Och kanske redan riksdagsvalet 2022 om algoritmerna ändras så snabbt som en del på högerkanten verkar hoppas eller drömma om eller fantisera om.
Ebba Busch verkar redan preppa för detta. Jag är en flitig lyssnare på Förlagspodden där Lasse Winkler och Kristoffer Lind håller låda på ett rätt underhållande sätt.
Jag älskar deras pianoslinga.
Mm, den är fin. Jag gillar att de har lite gnabbiga tonen också, som känns väldigt genuin.
Men gnabbiga tonen vet jag inte. Lasse Winkler är ju förbannad. Han har ju tagit reda på saker och upprörd och förmedla dem, och Kristoffer Lind får ju släta över lite. Och
ja, han bäsar ofta hans teser där. Jag tänkte att jag skulle gå lite förlagspodden down market nu. För jag har hört så mycket roligt bokskvaller.
Gud, berätta.
Det är ju då skvaller i ordets rätta bemärkelse, så att man ska väl ta det med en nypa salt. Men jag har hört att Oisin Cantwell, han håller på att skriva en lite självbiografisk bok. Har jag hört på omvägar. Att han kanske...
Gud vad spännande.
Skriva en sån eller håller på.
Han är ju otroligt omhuldad nu.
Ja, han står väl på piken av sin karriär, så att det kan vara spännande om han skriver om sitt skribentliv på något sätt.
Men alltså... Advokatsamfundet förhandsbeställer 1000 exemplar.
Ja, det gör de garanterat. Han är deras favorit. En annat bokskvall jag hört är då att Mondial gjorde en 2-boksdeal för att få Anders Borgs memoarer. För att få ge ut dem så var man också tvungen att ge ut Dominika Pichinskis memoarer. Det var 2 eller ingen. Det låter ju inte helt osannolikt. Eller vad säger du? Inga kommentarer. Ja, men sånt här skvaller, det ägnar sig inte förlagspodden åt. De är lite mer seriösa än vi. Men vi bjussar på det så här innan helgen, va?
Ja, men det gör vi. Tack och hej. Trevlig helg.
Trevlig helg. Vi hörs. Check your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.